Så där,
nu har jag tryckt på knappen.
Maria Lundqvist heter jag alltså. Jag är ju uppvuxen i den här församlingen. Bor i Skällevad utanför Örnsköldsvik nu, för er som inte vet vem jag är. Och precis som Inga-Lill sa, kunskapen om Kristus är det jag tänkte att vi skulle fördjupa oss i idag. Vi ska börja läsa ett ord från Ordspråksboken. Ska vi se om det kommer upp här. Ni som har biblarna med er får gärna följa med där. Men annars går det också att titta här framme. Tror jag. Ja, just det. Ordspråksboken 3:19. Det vet jag inte hur man gör, så jag läser väl ändå. Nu är den aktiverad. Genom visheten har Herren lagt jordens grund. Himlen har han berett med förstånd. Genom hans kunskap bröt djupets vattenmassor fram och molnen dryper av fukt. Tack Jesus för ditt ord. Vi ska läsa ditt ord. Och jag ska predika ditt ord och jag ber att den här predikan ska få göra ditt ord rättvisa. Och att din ande ska få bekräfta det som är rätt och riktigt. Öppna våra hjärtan för ditt ord. Amen. Vi läser ju Bibeln, den här gamla boken. Och det kan man ju fundera på om det är vettigt att göra det när den är så pass gammal som den är. Men vi tror att Bibeln är Guds ord. Och inte bara det. Bibeln säger att Herren själv är sitt ord. När Jesus föddes så blev ordet kött, säger Bibeln. Ordet tog plats i en gestalt, Jesus. Så genom att läsa de här olika böckerna, som mamma nämnde också, att det finns så olika typer av böcker, så får vi hela bilden. För summan av ordet är sanning, säger kung David. Därför får vi inte lämna några bitar eller några böcker eller ta några lösa verser här och där och bygga våran tro på det. Vi måste ha summan, helheten. Och genom visheten la Herren jordens grund. Himlen har han berett med förstånd. Man brukar säga att vi lever i ett kunskapssamhälle. Det känner ni kanske igen. Vi har övergett till stor del det fysiska arbetet för att jobba med det som hjärnan kan tänka och bygga fram och kreativitet och så vidare. Vi gör det inte lika mycket i kroppen längre, men mer i hjärnan. Och någonstans där kanske det är det som är kunskapssamhället, utan att gräva ner mig för mycket i det begreppet. Men egentligen är det här med kunskap inte något nytt som vi har kommit på så här på slutet i historien. Utan det har ju alltid funnits kunskap. Och om man tittar i historieböckerna så är det ofta kunskapen som är det som berättas om. För när det har gått bra för människan i våran utveckling, våra upptäckter och våra nya idéer som har lett till bättre välstånd och så vidare, så är det kunskapen, våran idérikedom, som har gjort det. Men vi kan också se att när man fokuserar på det som har gått dåligt i mänsklighetens historia, så har det också med den här kunskapen att göra. För vi har hittat på saker som inte alltid har varit bra. Ibland har det varit dåligt för oss. Och det här stämmer väl överens med Bibelns beskrivning om hur mänsklighetens trevande början satte fart. Kunskap på gott och ont var ju det som Adam och Eva fick tag i när de åt av det där förbjudna frukten och blev utkörda ur paradiset. Och efter det så handlar hela Bibeln om den här strävan tillbaka, människans strävan tillbaka, eller framförallt Guds sätt att nå tillbaka till en mänsklighet som hade tappat kontakten med Gud. Så kunskap på gott och kunskap på ont, vi har det genom mänsklighetens hela historia och har det än idag. Det verkar finnas en världslig kunskap som bygger på teorier och filosofier och vad vi kan åstadkomma och skapa i oss själva. Och så verkar det finnas, när vi läser Bibeln, också en andlig kunskap. Kunskapen om Kristus, kunskapen om Gud. Och de här ser ut på lite olika sätt. Och när Herren såg att den kunskap som människan hade inte användes till att prisa honom som hade skapat oss, som har lagt ner i oss den här förmågan att skapa och ha idéer och vara kreativa, då bestämde han att vägen till Gud går inte genom kunskap. I första Korintierbrevet 1:21 står det så här: eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa de som tror. Det fanns visdom och kunskap i världen bland människorna, men man använde den inte för att lära känna Gud i hans kunskap. Och då beslöt Gud inte genom kunskapen och visheten som kontakten med människa och Gud ska återupprättas. Det är genom den här dårskapen, som vi kallar det för, att Gud blev människa och sen dog och återuppstod. Det är en dårskap. I andra religioner så menar man på hur en Gud skulle för det första aldrig bli människa. En Gud som är allsmäktig gör inte så. För det första, för det andra skulle han ju absolut inte dö. Gud vänder på de här mänskliga tankarna om hur vi ska nå framgång och hur vi ska nå Gud. Han vänder alltid på det. Det är det här det vi inte kan tänka själva. Det är genom den vägen som Herren möter oss. För den här dårskapen som vi predikar, det är ju talet om korset. Att Gud blev människa. Att den människan ställde sig i gapet. Tog på sig felaktigheterna som mänskligheten gjorde. För att vi genom att tro på honom skulle kunna nå Gud. Inte genom vishet och inte ens, hör och häpna, genom att göra rätt saker. Det är ju också någonting som låter galet. Men någonting måste vi ju prestera. Men Gud har bestämt det så här. Det är genom dårskapen, talet om korset, som vi kan nå frälsning. Kunskap i den mänskliga benämningen är ju inte alls dåligt. Det är ju väldigt bra att vi kan lära oss nya saker. Vi har lärt oss att bota sjukdomar på ett fantastiskt sätt. Vi har ju ny teknik nu som man inte kunde använda för bara 10-20 år sedan. Och det går ju framåt hela tiden. Så det är självklart inte bara fel med den mänskliga kunskapen som vi ju faktiskt har fått från Gud. Men det finns en tendens när vi människor får mycket kunskap. Och bland annat så verkar högmod komma som ett brev på posten. Förakt för de som kan lite mindre. Eller att man ser det som ett hot när människor vid sidan om en lär sig mer om någonting. Så den mänskliga kunskapen bär alltid på någon slags otrevligheter sådär. Men lämnar vi den till Herren så vill han bara välsigna och hjälpa oss att utveckla vår kunskap. Det finns ett uttryck som används ganska flitigt i breven i Nya testamentet som jag ganska nyss har lagt märke till. Och det är de här tre orden, kunskapen om Kristus. Tre ord, kunskapen om Kristus. Och de kan man ju lätt bara läsa förbi och läsa vidare. Ja, det vi vet om Jesus, ja förstås, det är ju jättebra, och så fortsätter man. Men jag har verkligen fastnat för de där orden. Vad innebär kunskapen om Kristus? Och insåg att i de här tre orden så ryms ju faktiskt hela universum. Början, nuet och slutet ryms i det här lilla uttrycket kunskapen om Kristus. Varför då? Ibland framställs ju Jesu död på korset som någon slags reservplan. Det gick på tok för människorna, man följde inte Gud. Och, ja, Gud kommer på att han måste göra någonting för att rädda människorna. Sände sin son. Och riktigt så är det ju inte. Bibeln säger att det var en treenig Gud som skapade människorna. Som skapade himlar och jord. Så vi förstår ju att Jesus har ju funnits med i alla tider. Han är början, han är slutet. Han är evigheten. Han fanns med redan vid planen att skapa människor. Och jag tror att han också var garanten för att Gud överhuvudtaget skulle våga skapa människorna. Jag tror inte att Jesu död var en reservplan när det gick på tok. Jag tror att det var en garant för att Herren själv skulle våga skapa jorden och skapa människorna. För vad gör vi om de går fel? Herren är helig och kan inte ha med orenhet att göra. Hur ska vi då göra? Om de skulle gå fel, hur ska vi nå människorna igen? Det måste funnits den planen redan innan. Så i det här uttrycket kunskapen om Kristus så ryms allt det här. Begynnelsen och nuet och framtiden och evigheten ryms i det här spännande uttrycket. Vi ska titta på några exempel där det här uttrycket används. Och vi skrapar bara lite på ytan nu. Men tanken är att man ska bli inspirerad och läsa vidare om det här. I Filipperbrevet 3:7 står det så här. Vad Paulus skrivit. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust. Därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Allt det andra var en förlust för honom. När han fick möta Jesus. Fick se honom. Förstå vad han stod för. Paulus som var en rätt trogen jude följde varenda lag. Förföljde de kristna som menade att Jesus var Messias som de väntade på. Men när han fick möta Jesus så räknade han allt annat som förlust. För de här tre orden, kunskapen om Kristus, det vart ju allt för honom. För han visste det rymmer begynnelsen. Det rymmer nuet och det rymmer hela evigheten. Kunskapen om Kristus Jesus. Och då kanske du tänker att vad mycket jag måste kunna om jag ska kunna bli frälst eller leva med Jesus. Det verkar ju finnas massor i kunskapen om Kristus. Men kunskapen om Gud och kunskapen om Jesus skiljer sig från den kunskap som vi människor i oss själva kan växa i och läsa oss till och så vidare. Vi vill ju ha de här matematiska lösningarna, filosofierna, modellerna för hur jorden är liksom uppbyggd, hur saker och ting förhåller sig till varandra och så vidare. Och det där har ju vi i våra tankesätt, vi är så präglade av den grekiska filosofin bland annat. Men kunskapen om Gud fanns ju långt innan den första filosofen började fundera i Grekland. Och kunskap i Gamla testamentet handlar inte om de här tankemönsterna, de här filosofierna eller modellerna. Kunskap om Gud innebär när vi läser Bibeln att man känner Gud och även erkänner Gud. Och det är någonting annat än att känna att jag måste veta så mycket för att kunna lära känna den här guden. För det funkar inte så. Återigen, Gud han gör på ett annat sätt än vad vi människor gör. När du säger ja till Jesus så säger du ja till den här början och slutet och evigheten. Men du måste inte kunna någonting mer. När du gör det, när du säger ditt ja till alfa och omega som man kallar sig i Nya testamentet, så börjar någonting växa, precis som Inga-Lill sjöng i den här sången. Ett frö som börjar gro. För kunskapen om Kristus kan du inte få i dig själv. Det är en gåva från Herren och du kan be om den. Och när vi läser det Guds ord så kommer det här fröet att växa. Vi ska titta på ett annat exempel. Andra Petrusbrevet 1 och 2. Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om vår Herre Jesus. Det här tycker jag är spännande. Nåd och frid i ännu rikare mått. Finns det mer att få? Man kan tänka då. Ja, men jag känner nåden. Men jag känner till nåden. Och i huvudet så vet jag vad nåden går ut på. Det, jag kan inte göra någonting i mig själv. Allting är en Guds gåva. Och frid. Ja, men jag har frid med Gud. Men här står att vi kan hämta mer nåd. Mer frid. Genom kunskapen om Jesus Kristus. Det finns så mycket att hämta i kunskapen om Kristus. Det finns mycket här som vi kan gräva. Det är bara att ösa ur den här boken. Vi behöver liksom inte göra på något annat sätt än att be till Herren och läsa hans ord. Så kommer nåd och frid som ett brev på posten. Vi kan inte skapa det själva. Ett annat exempel från Efesiebrevet 4, 13-14. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Kristi kropp är ju då Guds församling, kyrkan. Tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Här skriver han de olika gåvor som finns i församlingen. I kyrkorna. Och de verkar ha den här uppgiften. Gåvorna finns för att man ska utrusta församlingen. För att vi alla ska nå fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Vi är ju en mängd olika människor med olika bakgrund och så vidare. Hur ska vi någonsin kunna nå en enhet i tron? Det vet vi ju. Att det går inte. Och det har vi väl sett tillräckligt många exempel på genom historien. Att man tycker lite olika frågor. Och så blir det olika grupperingar och indelningar av alla de olika slag. Enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Det verkar höra ihop. Även här finns det som en gåva. När vi gräver eller dricker ur rätt källor. När vi söker kunskapen om Kristus. Så jag skulle vilja säga, är det någon kunskap som är viktig så är det kunskapen om Kristus. För där finns all den här dynamiken som treenigheten representerade redan innan jorden var skapad. En dynamisk gudom, i allra högsta grad levande. Och Guds ord visar också på den här dynamiken, en process, hur människorna skulle kunna nå Gud, eller ännu hellre hur Gud sträcker sig ner för att nå människorna. Vi kan inte göra annat än att ta emot det. Och frälsningen är ett erbjudande om att få vara med i den här dynamiken. Ibland framställs det som att när man har omvänt sig och lämnat sig i Guds hand, så har man gjort, så har man upplevt allt man kan uppleva av Herren. Men erbjudandet finns att fortsätta att gräva i kunskapen om Kristus. Och det är helt fantastiskt. Tidernas och evighetens viktigaste kunskap någonsin. Kunskapen om Kristus. Jag jobbar ju som gymnasielärare. Och jobbar ju då med kunskap, måste man väl ändå säga. Jag vill att mina tonåringar ska lära sig vissa saker i vissa områden. Och Skolverket vill ju att de ska lära sig en viss typ av kunskap. Jag har ju nyss satt ett gäng betyg. Och det Skolverket vill är ju mångt och mycket att man ska kunna se på saker och ting från olika perspektiv. Man får inte vara för enkelspårig. Man ska kunna se hur det vi gör idag kan påverka framtiden. Liksom spekulera i, dra kopplingar utifrån det vi vet. Det vi vet av historien, hur påverkar oss idag, hur kommer det påverka oss imorgon. De här analysmodellerna är viktiga när det gäller kunskap, i alla fall enligt Skolverket. Alltså att få se hela bilden, det är det som verkar vara grejen med kunskap. Och ibland är det så roligt när man ser en elev få en sån här aha-upplevelse. Ni vet hur det är när man helt plötsligt ser hela bilden. Det är nästan som ett mönster. Man har varit och grävt och petat på i vissa detaljer länge. Men helt plötsligt så ser man hur det hänger ihop. Ja, är det så? Det är så du menar. Ja, men då fattar jag. Då är det ju inget svårt. En sån här aha-upplevelse. Det är så härligt när man själv får den också. För det händer ju. Och det är härligt att se andra få en här upplevelse. Så kunskap handlar i mångt och mycket om sammanhang. Att sätta saker i rätt sammanhang. Och då tänker jag så här. Tänk om vi kunde få se Jesus sådan som han är. Vilken aha-upplevelse det måste vara. Paulus måste ha gjort världens aha-upplevelse. Han som kände till Guds ord, visste vad profetierna sa och Messias. Men hade helt förkastat att Jesus var den här Messias. Och så får han möta Jesus. Vilken aha-upplevelse. För då kopplar han ju allting till ordet förstås. Till skrifterna som han har läst när han var liten. Men det var så där, det var ju det den där profetian handlade om. Men nu ser jag ju allting klart. Det är klart att det här är Guds son. Den aha-upplevelsen. Och jag brukar tänka, hur skulle våra bönemöten vara om vi såg Jesus sådan som han är? Hur skulle vi be? Hur skulle våra gudstjänster vara om vi verkligen såg Jesus sådan som han är? Johannes skriver om det här i första Johannesbrevet 3:2. Då skriver han så här: mina älskade, vi är nog Guds barn och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Vilket fantastiskt löfte. Det här tror jag blir evighetens, tidernas största universella aha-upplevelse, när vi ser Jesus sådan som han är. Jag tror inte att det kommer finnas utrymme då för, ja men, det var ju det vi sa. Ni hade lite fel där, eller ja men, vad var det jag sa? Det var ju så där det skulle bli när han kom tillbaka. Det kommer inte att finnas utrymme för det. För det kommer att vara så mäktigt när vi får se Jesus sådan som han är. Och vi ska läsa om hur Johannes själv, han som har skrivit de här orden, upplevde det. När han i sin uppenbarelse fick se Jesus sådan som han är. Han hade ju sett Jesus förut, men den här gången i den här uppenbarelsen som sen kom att bli Johannes uppenbarelse, sista boken i Bibeln. Så får han se den Jesus. Han hade ju sett den här Jesus som hade fötts till jorden. Som kom som en tjänare och som gav sitt liv. Men den här gången i uppenbarelseboken 9 och 19. Jag har inte den här uppe så jag får läsa den för er. Så får han se Jesus precis sådan som han är. Och så här låter det då. Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på den ö som kallas Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. På Herrens dag kom jag i anden och hörde bakom mig en stark röst lik ljudet av en basun och den sa: skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de 7 församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikea. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen. Klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknande skinande malm som glöder i smältugnen. Och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor. Och ur hans mun gick ett tveeggat skarpt svärd. Och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. Man ser här att han nästan har lite svårt att sätta ord på vad han såg. Ögon som eldslågor, för vad skulle han ta till och beskriva den här blicken med? Skinande malm och väldiga vatten. En människa kan inte ta till mer än naturen runt omkring för att kunna beskriva den här väldiga synen som han såg när han fick se Jesus sådan som han var. Och så fortsätter det här. När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa: var inte förskräckt. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Johannes hade ju skrivit om det här, hur det skulle få bli och se Jesus sådan som han var. Och när han gjorde det så föll han ner som död. Och så gjorde Jesus som vanligt på sitt fina sätt. Han la sin högra hand på Johannes och så var inte förskräckt. Han möter Johannes där han är utan att göra, att lägga bort något av sin gudomlighet. För han säger också: jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evighet. Jag har nycklarna till döden och helvetet. Det är det här man har lite svårt att få ihop i en mänsklig hjärna, i den mänskliga kunskapen. Men återigen så vänder Gud på alltihop. Denna mäktiga gestalt som Johannes såg. Han såg alfa och omega själv. Han såg begynnelsen och evigheten. Och den gestalten böjer sig ner, lägger sin högra hand på Johannes och säger: var inte förskräckt. Det här är mysteriet med Gud själv. En människa skulle aldrig ha kunnat komma på den här fantastiska frälsningsplanen som var från tidernas begynnelse. Att det skulle krävas att Gud själv intog en tjänares gestalt. Finns ingen människa som skulle komma på den idén. Har du tänkt på hur det blir när du får se Jesus sådan som han är? Vi anar ju. Och vi får lära oss mer och mer om kunskapen om Kristus här på vårt jordeliv. Och vi kan ana mer och mer och växa i tron. Men hur blir det att verkligen se Jesus sådan som han är? Att möta den som från begynnelsen gjorde hela skapelsen möjlig. Att möta den som gladde sig åt människorna och jublade inför Fadern. Hur blir det att möta den som sändes till jorden? Tog på sig, tog den här kalken som det står i Bibeln. Han sa ju till Fadern innan han skulle dö: om jag inte behöver ta den här kalken så låt den gå förbi mig, men låt din vilja ske. För den där kalken han tog innebar att hans kontakt med Gud bröts för en tid. Och det har vi nog svårt att sätta oss in i hur det var. En dynamisk gudom, en treenig gud. Och han var tvungen att avbryta den dynamiken för att kunna ta på sig straffet. Hur skulle det vara att möta honom som sen också återuppstod, som besegrade döden? Hur blir det att se honom sådan han är? Han som sen for tillbaka till himlen, satte sig på Faderns högra sida. Och Bibeln säger att han ber för oss. Hur blir det att möta han? Han ber för oss och han försvarar oss inför Fadern. Ibland brukar jag tänka på hur det låter det där. När sonen sitter med Fadern och säger: hon ville bara väl. Det blev lite fel, men hon ville väl. Eller nu är hon helt ute och cyklar. Men vet du, hon har böjt sig vid korset. Hon är min, säger Jesus till Fadern. Det blir att se honom sådan han är. Och det stannar ju inte där. Han ska också komma tillbaka en andra gång till jorden. Och då kommer han som kung. Och alla knän ska böjas inför honom. Han som är vårt evighetshopp. Hur blir det att se honom sådan han är? Det är kunskapen om Kristus. Att lära känna Guds ord, frälsningsplanen. Det är kunskapen om Kristus. Jag ska läsa ett ord till. Jag börjar i Ordspråksboken, jag slutar i Ordspråksboken 8 och 12. Det här är ju innan Jesus hade fötts till jorden. Men han finns ju med ända från början. Och här talar han om sig själv. Ordspråksboken 8 och 12. Jag, visheten, bor tillsammans med klokheten. Jag har kunskap och goda råd. Att frukta Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod och ett ont leverne och en falsk mun, det hatar jag. Hos mig finns nåd och sann insikt. Jag är förstånd och hos mig finns makt. Genom mig regerar kungar och stiftar furstar rätta lagar. Genom mig styr härskare och hövdingar, alla domare på jorden. Jag älskar de som älskar mig, och de som söker mig, de finner mig. Rikedom och ära finns hos mig, skatter som består och rättfärdighet. Min frukt är bättre än guld, ja, finaste guld. Det jag ger är bättre än utvalt silver. Jag vandrar på rättfärdighetens väg, mitt på det rätta stigar, för att ge rikedom i arv åt de som älskar mig och fylla på deras förråd. Och i vers 22 står det så här: Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt från begynnelsen, innan jorden fanns. Innan djupen blev till föddes jag, innan källorna flödade av vatten. När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag. Innan han gjort land och fält och jordens första stoft. När han beredde himlen var jag där. När han välvde en sfär över djupen. När han fäste skyarna i höjden och djupets källor bröt fram med kraft. När han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt. När han lade jordens grund. Då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag. Alltid jublande inför honom. Jag jublade över hans värld. Jag gladdes över människorna. Det är kunskapen om Kristus. Är det någonting jag vill att du ska ta med dig från den här gudstjänsten, så är det att det finns kunskap om Kristus att hämta i den här boken. Och i det, den kunskapen, bor livet. Där bor nåden. Där bor evigheten och begynnelsen. Ska vi be till Herren tillsammans? Tack Jesus, att du är den första och den sista och den levande. Tack Herre för allt du gjort för oss. Att du funnits med och jublat över oss människor redan från tidernas begynnelse. Att du gick med på den här frälsningsplanen som krävde. Att du avskildes från Herren själv. Från Fadern själv en tid. Men tack att du besegrade det. Tack att du återuppstod. Att du sitter på Faderns högra sida. Och ber för oss och försvarar oss. Tack för ditt ord som gör att vi kan lära oss mer om vem du är. Och därmed också få allt det andra som du lovar i ditt ord. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillkomma er. Helige Ande, hjälp oss att gräva i den här skatten. Kunskapen om Kristus. Amen.